Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112 var inträffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal här. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Det är mina...
De har ju lagt locket på. Det har jag ju förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå... är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här måste ju vara någonting de håller på att göra om, för så var det inte innan.
Nej.
Lindome, utanför Göteborg.
Ganska fint radhusområde som behöver rustas upp lite kanske. Mm. Lugnt och tyst och barnfamiljer och en Sverigeflagga. Barnvagn. En hund som är väldigt söt.
En ung blond tjej, Stina, är tillbaka på platsen där allt började. Hon var bara 14 år när hon hoppade in i en främmande bil, kördes hit av en främmande man och sen utsattes för övergrepp i flera år.
Det känns jättekonstigt.
Kan du beskriva känslan i kroppen?
Oro. Typ känn på mitt hjärta.
Den här gången är hon här på sina villkor. För att få ett avslut.
Sjukt typ att stå här utanför med er typ också. Det här är typ som, det här är en annan dimension där jag får min så här återupprättelse.
Du lyssnar på Systrar, en granskande podcast om män som köper kvinnor, våld och överlevnad. Och tre unga tjejer som slutade vara tysta.
Men du vet, det kändes som att han glömde bort att jag var ett barn också. Förlåt, jag gråter. Det är bara...
Har du själv skrivit någon av de här novellerna?
Aldrig. Nej. Nej.
Vi båda satt ju i baksätet och tittade lite skumt på varandra.
Ikväll, ta henne när du är ensam. När du har inget göra i hotell, ta henne och ha roligt. Leva livet som säger Sverige, du vet.
Göteborgs-Postens redaktion. Jag heter Mikael Verdicchio. Och i den här podden granskar vi män som köper kvinnor. En historia om var tionde man i Sverige som köper sex. Och en granskning där jag och en kollega kartlagt hundratals sexköpare i Göteborg och konfronterat många av dem. De finns precis överallt. I alla åldrar, yrken och samhällsklasser. Pappor, grannar och pojkvänner.
Tjena.
Ja, ah, hej.
Hej.
Jag är lite anförd, jag springer till vagnen samtidigt. Men nej, jag var och träna.
En av dem visade sig till exempel träna på samma gym som mig.
Den här killarna som är så här, han är torsk.
Nu sitter jag med ett brev framför mig. adresserat från ett svenskt fängelse.
Hej Mikael, Denny Olofsson här. Jag är positivt inställd till intervju med ett förbehåll att min advokat också närvarar.
Avsändaren är Denny Olofsson. För detta nämndeman, politiker och en person som arbetat inom ungdomsidrotten. Som när jag granskade honom visade sig vara känd som kvinnokämpe och föreläsare om jämställdhet. Men som samtidigt köpte kvinnor och våldtog barn i sitt hem.
Jag sitter där jag sitter och har alltid i världen, utom på onsdagar, då jag är upptagen.
I det här avsnittet ska vi besöka Denny Olofsson i fängelset. Men först ska ni få träffa en helt annan tjej.
Alltså vissa har så här jättekonstiga fantasier bara för att man är utländsk.
Tjejen ni hör heter Elna.
Alltså säg exempelvis att någon rasist vill uppleva någonting de kanske avskyr mest i världen. Då försöker de fråga mig om det. Alltså exempelvis de vill att man ska på sig slöja. Vissa typ vill att man ska citera en viss bok. Jag hade aldrig gått med på något sånt. Jag tycker bara det där är typ jätte...
Hon har också hört om vår granskning. Säger att hon befinner sig i prostitution just nu.
Alltså så här är det, jag betalar av ett lån idag. Så jag vill ju betala av den för det känns ganska jobbigt att ha ett lån. Jag känner bara det är skitjobbigt. Jag vill typ kunna känna mig fri ekonomiskt. Alltså jag vill leva ett vanligt svenssonliv. Så min plan i alla fall det är att jag ska betala av det här lånet. Förlåt. Oj, det var med annat. Vänta, vi kan kolla vem det är. Jag tror det är en kund, tror jag. Vänta, kan jag säga. Hallå, prata med...
Hallå,
hejsan.
Hej, hej. Hur är det?
Det är bra själv.
Det är bra, bra. Ska jag komma idag eller?
Vill du boka tid?
Ja, vilken tid om på kvällen.
Och vilken tid tänkte du att du ville komma?
Typ 8:30 om det går.
Absolut, men har du sett mina priser?
Ja, du sa till mig innan 3 000.
Ja, precis.
För en timme.
Ja. Jag är lite upptagen just nu, men kan jag ringa upp lite senare?
Ja, det är lugnt.
Okej, det hörs. Ja. Hej, hej.
Elna är här för att hon vill berätta sin historia. Hur allt började för henne. En historia som kommer bli intressant för oss av flera skäl.
När jag var ungefär 12 år gammal så hade man lagt ut ett inlägg på Instagram på ett konto som heter GBG Soros.
Elnas historia började en dag för snart 8 år sedan. Hon bor i en av Göteborgs förorter. Går bland hundratals andra elever på en kommunal högstadieskola. En gammal och sliten byggnad med en grå skolgård i betong.
Jag var ganska smart i skolan. Jag var lite mobbad faktiskt i grundskolan.
Utomhus spelar killarna basket och fotboll. Men Elna spenderar hellre tiden med sina tjejkompisar.
Jag var ganska oskyldig. Alltså just då hade jag inte gjort någonting. Jag hade inte ens snackat med en kille. Jag tror det enda som hade hänt mig typ att jag fick en puss en gång när jag var 9 år gammal. Av en kille som bodde på en annan gata. Det är typ allt som hade hänt mig.
I skolkorridoren är det ett samtalsämne som dominerar. GBGs Orros. Ett anonymt Instagramkonto med ett namn som betyder ungefär Göteborgs horor. På kontot, som på bara någon dag fått tusentals följare, publiceras bilder på unga tjejer och killar med påståenden om att de är lösaktiga, slampor och horor.
Jag kollar ju på kontot. Jag började skaffa ett Instagramkonto bara för att kunna följa det kontot och läsa om alla andra.
Många på skolan kommer precis som Elna från religiösa familjer med bakgrund i Mellanöstern. Där heder, familjen och ditt rykte värderas högt. Där sex innan äktenskap bland många är förknippat med skam och tabu.
Och du vet, man gick runt i skolan och typ så här, oh my god, de har skrivit om den personen och oh shit, jag känner den här personen.
Det är den stora snackisen. Vem som kan ligga bakom kontot och vem som kommer hängas ut härnäst. Men Elna är fortfarande ganska obrydd. När hon promenerar hem till lägenheten där Elna bor tillsammans med sina föräldrar och syskon tänker hon mer på hemläxorna och flickidolen Justin Bieber i lurarna. Väl hemma fortsätter kompisarna att ringa henne och snacka om Instagramkontot.
Vi gick runt och pratade om det här och så minns jag, alltså jag minns exakt vad som hände. För jag var hemma och så hade jag gått in på det stora badrummet för att städa det. För vi hjälps alltid åt hemma. Så hade jag gått in dit och jag minns att mina föräldrar inte var hemma. Och så hade jag fått ett sms från min kusin. Och så hade hon skrivit till mig, du, man har lagt upp om dig på Instagram. Och så hade de typ lagt ut någon selfie på mig. Jag tror de hittade den på Facebook eller liknande. Och så gick jag in och läste och jag blev så chockad typ att de skrivit om mig.
På kontot finns plötsligt en bild på Elena. Hon beskrivs som en lösaktig slampa och hora, trots att Elena knappt kysst en kille.
Och i början så skrattade jag typ om nej, det här är ett skämt. Men sen så insåg jag hur seriöst det var och du vet, jag var så rädd för att berätta till mina föräldrar för att jag vet hur skamligt det är för sådana med samma bakgrund som mig. Och jag tänkte bara, hur fan ska jag lägga upp det här till mina föräldrar? För att mina föräldrar har alltid sagt till mig, det är bättre att du kommer till oss och pratar med oss först än att någon annan kommer och säger till oss. Så jag tänkte, det är bättre att jag går och pratar med dem så inte det här blir värre än vad det är. Mina föräldrar kommer hem och så säger jag till mina föräldrar, säger mamma, pappa, jag behöver prata med er, det är någonting som har hänt. Så jag bara, okay, jag måste berätta en sak till er. Det finns det här kontot på Instagram. De bara, okej, okay, jag bara, de har skrivit om mig. Och så säger mamma, kan du visa mig? Och jag bara, okej. Okay. Och så visar jag henne och så läser min mamma vad det är som står. Och typ hennes min, hon blir helt vit i ansiktet. Och pappa står där. Och så får jag en örfil av min farsa.
På skolan är det en tyst Elena som dyker upp. Hon har fortfarande föräldrarnas reaktioner i huvudet.
Och det, man känner sig så skuldbelagd typ. Och jag bara, alltså, jag har inte gjort någonting. Och så sa han till mig, pratade inte med mig. Man känner bara så här att allt är ens egna fel fastän det inte är ens egna fel. Och man är barn och man vet inte bättre. Vet. Jag var så ung, jag var så liten. Det är bara...
Även om det som står på kontot inte är sant så kommer det få konsekvenser för henne.
Och folk började kalla mig hora. När min pappa gick ut så viskade de så att han typ märkte att de pratade om mig. Så det satte skam typ, eller min pappa kände en massa skam på grund av det här. Och han pratade inte heller med mig på 2 månader efter det. Inte för att det var mitt fel, men för att han inte visste hur han skulle hantera alla dessa känslor.
Men det är inte bara Elena som hängts ut. I december 2012 startas ett Facebook-event där mängder av ungdomar planerar att konfrontera skaparna till kontot. Det ryktas om att de går på Plusgymnasiet i Göteborg och den 18 december 2012 samlas hundratals personer utanför. Situationen spårar snabbt ur. Stenar kastas, en oskyldig tonårsflicka misshandlas och poliser, hundar och helikopter kallas in för att skingra folksamlingen.
Ja, hundratals ungdomar drabbade samman med varandra och med polisen i centrala Göteborg idag. Ungdomarna uppmanades via internet att hämnas, att elever hängts ut på nätet och en 17-årig flicka misstänks för...
Händelserna kommer senare bli ihågkomna som Instagram-upploppen i Göteborg. Sammanlagt 90 polisanmälningar mot kontot görs. GBGs Orros stängs ner och några månader senare döms till slut 2 flickor som legat bakom kontot för grovt förtal. De ska betala skadestånd till 38 drabbade ungdomar, däribland till Elena.
Men alltså, vad hjälper skadestånd? Vad hjälper 18 000 kronor? Ingenting. Det ändrar inte på det som har hänt.
För Elena, som en gång blivit uthängd som slampa, kommer konsekvenserna bli betydligt värre. Innan vi fortsätter historien om Elena tänkte jag snabbt berätta om ett annat spår. Ni som lyssnade på första avsnittet minns kanske att jag berättade om en taxibil och en man som försökte sälja en kvinna till mig. Det kommer från början som ett tips. Från en ung man som fått höra vad vi granskar.
Det kom ju lite som en chock. Vi båda satt ju i baksätet och tittade lite skumt på varandra. Jaha, okej, vad säger vi nu liksom? Eller, ja.
Han säger att han varit på ett av Göteborgs finaste hotell, Clarion Post, druckit öl med en kompis och varit på väg ut på nattklubb när han mött en taxiförare precis i hotellentrén som efter bara några minuter försökt sälja en kvinna till dem.
Jag fann en telefon och visade bilder som vi kunde titta på om vi gillade eller inte.
Hur såg bilen ut och hur såg han ut liksom?
Med bilen var väl en vanlig bil, en silvrig bil med något reklammärke på sidan av bilen. Och ja, han som körde, han var väl, vi pratade ju som sagt efter när vi hade hoppat av med att det var väldigt märkligt. Men han såg ut väldigt lik ut som en ond polis i Batman. Nej, men det var ju en sån här bad cop i Batman Begins i ettan där, så... Han var väldigt liten personen.
Men tipsaren är inte ensam. Flera kommer berätta för oss om liknande scenarion utanför några av stans finaste hotell och nattklubbar. Så jag bestämmer mig för att prova själv. Går ut en fredagskväll och tar med mig en dold kamera. Sätter mig i en hotellobby bland uppklädda hotellgäster. Spanar efter mannen som ska se ut som en ond polis i en gammal Batman-film. Efter några timmars spanande får jag tag på honom. Blir invinkad, hoppar in i hans bil och ber om skjuts.
Alltså, du får runda, eller? Hur mycket fog den är? Vad är det bästa, eller?
Och efter mindre än 4 minuter, utan att jag har sagt någonting, frågar taxiföraren om jag vill köpa en kvinna.
Jag har en tjej, men hon är bara sådana... Ja, man ska gå live sex och sådana. Och du går hotell, eller?
Vad sa du? Ja, jag har hotell, ja. Jag bor själv.
Du kan hålla henne ikväll om du vill. Hon är svensk tjej, jättebra tjej. Det går jätteroligt. Många folk när tar henne.
Han tar upp bilder och visar i sin telefon på en kvinna som ligger naken på en säng. Och vad såvitt jag kan avgöra ser ut som ett blåmärke på hennes kropp.
Du tar ikväll, ta henne när du är ensam. När du har inget att göra i hotell, ta henne ikväll. Vad roligt, jag lovar dig. Jag vet, det var många som gjorde gubbar. Så slappna av lite fina dricka, uppleva, du vet. Sängen ja. Och lite tv och leva. Leva livet som säger i Sverige, du vet.
Berättar om lägenheten som kvinnan befinner sig i. Säger att hon bara kommer ut när han skjutsar henne. Att han kan leverera kvinnan direkt till mitt hotellrum.
Hon gör allt. En 80-90-årig, du vet, det är jobbigt. Jag har varit med dem. Du vet, du får inte göra så snälla, snälla och sådana. Här är inget, här är tillåtet allt du ska.
Ja.
Seriöst?
Allting alltså?
Allting.
Men jag kan, men hur länge tror du hon är uppe då? Jag tänker så att det blir för sent om jag nu ska träffa mina kompisar.
Nej, hon sitter hela natten, du vet, tittar på tv eller håller på. Hon bara sitter i min bil och vi åker runt.
Ja, okej. Okay. Ja.
Berättar om alla andra män som köpt henne och varit nöjda.
Jag kör henne till han, du vet, han betalt mig taxi och sådana. Hela natten han stannade sen.
Okej.
Okay. Alla kommer tillbaka. Alltså.
Jag kommer givetvis inte köpa någon kvinna.
Ah, bra.
Men ring mig sen om du ska... Jag ska gå nu där borta som jag träffade centralstation, Clarion Hotel. Det till klockan 1.
Ja, du kommer hänga runt där och köra
sen,
lite?
Sen jag flyttar mig till Järntorget och sen kasino. Stripklubb, Vandas, i slutet det blir klockan 5.
Ja, ah, det är
kasino
där det är
tre, ja.
De flesta åker därifrån och så sent.
Jättebra. Tack, hej.
Hur är det möjligt att den här typen av sex och människohandel kan tillåtas pågå dag efter dag vid några av stans finaste hotell?
Det känns ju som att vi uppnår en ganska snabbt en skälig misstanke om koppleri på den här mannen.
Erik Nord, polischef i Göteborg, reagerar starkt på vårt material.
Det räcker ju att främja och det gör han ju här. Så att, ja, jag skulle tro att det där skulle kunna konstruera brottet koppleri.
Mm.
Jag ska se till att de här uppgifterna når Citypolisen så de förstår hur det hänger ihop. Jag tror att vår människohandelsgrupp skulle vara intresserade. För min bild är ju att den kvinnan på bilden som visas där, med mycket stor sannolikhet så är det en utländsk kvinna som inte antingen har kommit hit eller inte är här på något turistvisum eller något liknande. Och då är det snubblande nära människohandel för sexuella ändamål.
Det finns idag en polisgrupp som jobbar mot sexhandel när det är trafficking eller människosmuggling involverat. Men enligt Erik Nord hinner man inte göra särskilt mycket åt den övriga sexhandeln som pågår runt om i Göteborg dagligen.
Så brottet i sig... Det har ju ganska låg straffsats. Mm. Och det är ju ett av våra prioriteringar. Det handlar ju om straffsatserna. Mm. Det är svårt att säga att sexhandeln ska vi ha särskilda insatser mot. Och så stryka på någonting som har betydligt högre straffsats. Med en av Europas minsta poliskårer och utan att bygga särskilda grupper för varje enskilt problem. Utan det här måste in gemensamt och så ska det knådas mot vartannat och så ska vi se. Vad är de största bekymren?
Vill ni veta mer om detta kan ni gå in på gp.se/systrar. Nu ska vi tillbaka till Elena. Hon är 17 år och går i gymnasiet. Det har gått flera år sedan Instagram-upploppen. Sen två flickor hängde ut Elena på Instagram och sen dömdes för grovt förtal och att betala skadestånd.
Jag gick ju runt ibland typ i stan eller som mamma och det var kanske några ungdomar som gick förbi och bara hora, hora. Så här. Det var så här, folk skämdes inte. Alltså det var även en av mammas vänner. Hon hade sagt till min mamma, din dotter är en hora. Alltså förstår du hur långt det gick? Och då började min familj öka kontrollen på mig. Jag tror inte de trodde på det som folk skrev om mig. Men däremot så tror jag att de började få lite misstankar. Så kontrollen började öka. Min pappa bad mig ta på mig längre tröjor. Byxor som inte var så tajta. Och jag var ändå ganska ung. Så jag var jättesmal när jag var ung. Så jag hade inga former eller någonting. Och det sjuka är att det är inte bara jag som fått det så svårt. Det är många andra. Det finns de som blev utfrysta, de fick inte komma hem mer. De pratade inte med sina familjer. Det blev verkligen så här, alltså, du är en hora, gå härifrån. Du är en skam för familjen.
Flera år efter att hon hängdes ut sitter stämpeln fortfarande kvar.
Och så började gymnasiet och så var det några som kände igen mig från GBS år. Och så frågade de mig, ja, men har du varit med? Och så här, vad ska man säga? Typ, ja, jag har varit med. Ska jag ljuga? Typ, vissa hade screenshots kvar av de inläggen på GBG Soros. Så folk såg en som en hora när jag träffade när jag var 15 och började träffa killar. Då var det vissa som skämdes för mig för att man pratade om mig så där. Och bara det typ att jag träffade någon som jag gillar och sen typ ifall jag sa typ men ska vi ut och göra någonting så kunde de säga saker som men det går inte för att det här och det här har man sagt om dig och typ det är skämmigt för mig att synas med dig. De såg mig som en hora, punkt. Alltså det var skämmigt att gå med mig, men det var också för att jag träffade killar från samma kultur som mig. Idag gör jag inte det, för att jag känner bara att det inte funkar. De kan nedvärdera en för saker som man varit med om. Fastän många saker inte är ens egna fel. Så jag vet inte, till slut så bara tänkte man, men shit, fuck it, folk tycker jag är en hora, jag går och knullar hur mycket jag vill. Jag testade det här lite med cam. Och du vet, när man mår så dåligt så bryr man sig inte om någonting längre. Man tänker bara typ, men shit, samma, fuck it. Folk tänker redan så om mig. Jag tror allting började där, att jag kände typ att man redan stämplat mig, att man redan såg mig som någonting. Allting är bara så fucked up, du vet, att folk har så lätt för att kalla folk saker och de förstår inte hur mycket det påverkar andra. Så för mig, typ, varför det inte är negativt laddat längre, det är för att jag har lärt mig att ifall jag hela tiden ska se det här ordet som ett negativt laddat ord, så kommer jag bara må dåligt. Och jag vill inte må dåligt.
Elena känner att hon behöver ta kontroll. Hitta sätt att få övertaget över skammen och sitt rykte. Är fortfarande en tonåring och gymnasieelev när hon bestämmer sig för att testa att lägga ut en annons. Och erbjuda sex mot pengar. I en annan del av Göteborg står jag och min kollega, fotografen Meli, utanför en stor gul byggnad.
Yes, då var det Salkola här, advokat med två stycken ifrån Göteborgsposten. Bokat besök.
Skogom med anstalt. Ett fängelse för bland annat sexualbrottslingar. Omringad av dubbla stängsel och vass taggtråd.
Jajamän, ni är välkomna in.
Tack.
Med oss har vi advokaten Lasse Salkola. Vi är här för att besöka hans klient, Denny Olofsson, dömd för bland annat sexköp, våldtäkter och övergrepp under flera år mot en ung tjej vid namn Stina.
Yes, då var det Salkola här i fyran här nu då. Då är vi klara att ta emot min klient.
Vi sitter på några fåtöljer i ett besöksrum när en vakt leder in Denny. På väggen finns en larmknapp ifall något skulle hända.
Hallå där. Jaha.
Så det är så här att vi får ju lov att ta med oss fika.
Men jag har en moppis som förser oss med fika. Oj.
Vad gör du om dagarna liksom?
Ja, de dagarna som jag jobbar så jobbar jag med ett väldigt skönt gäng med killar, inga kvinnor alltså, som håller på och manglar både lakan och örngott och påslakan till hotell och till sociala inrättningar och sådär. Det var jag på dagarna. Sen på helgerna så blir det bakning och lite andaktsstunder och ja, umgås, spela lite kort, läsa mycket. Ja. Mm. Det är någonting jag uppskattar med dig Mikael också, det är att du tittar mig i ögonen när du pratar. De vakterna som inte är okej, de tittar här och pratar med när jag är här.
Jag kan ställa en fråga. Alltså, du har ju gått med och pratat med oss här nu. Men vad är det viktigaste du vill få sagt?
Jag vill få sagt någonting som jag har läst mig till. Och det är att döma på trovärdigheten utan bevis står dessutom i direkt strid med Europakonventionen, artikel 6.
Ja, vi ska inte dra ut på det. För Denny kommer ungefär som i rättegången hävda att han är oskyldig. Säger att han ångrar att han köpte 14-åriga Stina och en annan kvinna. Men att han aldrig medvetet förgripit sig eller våldtagit något barn. Trots att det är just detta han är dömd för i alla instanser upp till Högsta domstolen.
Och då är det väldigt enkelt att göra som många andra tjejer gör. Att man ljuger sig till en massa pengar.
Ja, alltså domstolen har ju slagit fast att du måste ha vetat att hon var minderårig. Jag hittade en bild på dig. Du har kanske sett den själv. Du står framför en tavla, det står värdegrund. Alltså hur går det ihop? Någon som liksom är ute och pratar om jämställdhet. Hur går det ihop med att du våldtar ett barn som du faktiskt är dömd för?
Jag har för det första inte våldtagit något barn. Däremot så är jag oerhört stolt för det jobbet jag har gjort med inom idrotten och det som jag har gjort för idrotten. Att vi ska ha en jämställd idrott. Jag har jobbat jättestarkt för just tjejers idrottande. Och jag har träffat både ridsporttjejer, fotbollstjejer, handbollstjejer, pingistjejer eftersom jag har jobbat med de idrotterna och kampsporttjejer. Och det är väl det som jag känner nu. Att det är väl på något vis kanske där jag har försökt att kompensera eller vad man nu ska kalla det för. På något vis så kanske det var så att det omedvetet så har det rätt, på något vis rättfärdigt att jag har gjort. Och jag säger återigen det att det här är ingenting som jag tycker att jag var särskilt smart.
Första gången du träffade Stina, om jag förstår det rätt, du fotograferar henne i smyg. Från bilrutan i din bil.
Jag sa så här till henne att ja, men ett foto på dig skulle jag inte göra. Då får du väl fånga mig i flykten, säger hon. Och så visst, det har jag gjort.
Det fanns inget annat syfte med att ha en bild på henne?
Nej.
En annan grej som jag tänker på då, det är i rättegången. Du binder fast henne i en massagebrits. Och att hon sen ligger fastspänd som ett ex.
Ja, om man säger så här, om jag tar din sladd så här. Och så lägger den bara runt så där. Så pass var hon fast. Det vill säga, hade hon vridit handen lite grann och varit loss direkt. Och det är mitt sätt att visa att det här är inte någonting som är mitt sätt att ha sex på. Punkt. Men jag är inte intresserad av den typen av sex. Och jag har också talat om att i den situationen, ja, det har vi varit.
För när polisen har gått igenom din bostad så har man bland annat hittat en storsamling porrnoveller som du har skrivit ut. Ja, det är barn som blir våldtagna av vuxna män. Varför har du samlat på sådana noveller?
För det första så var det ganska långt innan detta hände.
Du har ju inte bara läst dem, du har ju även liksom skrivit ut dem och faktiskt valt spara dem.
Eftersom de var på väldigt, väldigt liten skrift. Du ser ju de här, det är ganska så starka glasögon så att det var inte läsbart.
Men,
det är ett dåligt argument, men så gjorde jag.
Bland de här novellerna som du då har skrivit ut och sparat, en av dem de handlar om en man som tar med sig en liten flicka ner i en bunker. Och där binder han fast henne i någon form av brits. Bengt placerade Sara så att hon blev liggande. Hennes ben särades och spändes fast. Armarna bands fast. Nej, skrek Sara, jag vill inte. Bengt särade på de hårlösa och lät kuken tränga sakta in i Nu är du min, sa Bengt. Vad tänker du när du hör detta?
Alltså jag egentligen borde gå på toaletten och spy. Det är ju ett sånt jävla övergrepp. Så att det var för starkt för mig också.
Men det här var en novell. Det är 34 till.
Ja.
Har du själv skrivit någon av de här novellerna?
Aldrig. Nej. Nej. Jag har inga, inte de talangerna har jag inte.
Det är inte så att du har använt Stina för att leva ut några slags fantasier?
Då repeterar jag det för sista gången. Jag har aldrig någonsin haft några som helst fantasier om någonting som har med våldsinslag när det gäller sex.
Tycker du att du själv låter trovärdig i dina svar?
Jag vet att det har varit så det har gått till.
Du har jobbat med barn och ungdomar i många år. Har du någonsin förgripit dig på några andra barn?
Aldrig någonsin.
Har du, förutom då de som nämns i rättegången, har du köpt sex av några andra flickor eller kvinnor, förutom de som nämndes i rättegången?
En kvinna. Hon är 40, borde vara 45 eller 46 nu.
Och det kan du svära på?
Ja. Det kan jag.
På Korsvägen i Göteborg står en 17-årig Elena. Hon lyssnar på peppande musik. Gör sig mentalt redo för att hoppa in i en främmande bil. En av hennes första kunder.
Så det var ganska bra väder den dagen.
Plötsligt får hon syn på bilen. Tar ett djupt andetag och drar på ett leende.
Jag satt i bilen, jag var ganska nervös och den resan kändes som en timme lång. Alltså det kändes som att det var så långt att åka. Och så hade han sagt, men ifall någon granne frågar, eller någon frågar typ vem du är, säg att din pappa är vän med mig. Men jag sa okej, så här. Och så kom vi hem till honom och så den första våningen du går in, det är en hall. Och så är det ett kök till vänster. Men sen så har du till höger så har du trappan. Om du inte går upp för trappan och går förbi trappan och kollar till höger så har du hans massagerum där. Så i alla fall så vi kom hem till honom och han hade tänt en massa ljus och du vet det var så här jättecreepy typ, alltså jättecringe på riktigt. Det var så här, fuck. Men jag minns inte riktigt vad jag snackade om, men jag minns att han frågade mig, är du 18 på riktigt? Och jag sa till honom, om jag ska vara ärlig, nej, jag är 17. Han bara, jag kan inte tro det. Och jag såg ut som ett barn då, alltså såg ut att vara 15. Så jag bara, men jag kan visa dig legitimation. Och så visar jag honom att jag var 17. Han bara, men det är väl ingen... Jag bara, nej, det är lugnt. Det är så här okej, okay, typ. Så i alla fall, jag var ingen sån som klagade. Så jag tänkte, okej, han betalar mig. Och han betalar mig. Men jag var ju ny i branschen. Jag tänkte aldrig att min tid räknas från när vi exempelvis kommer hem till honom. Vi klädde av oss och så gick vi och så hade vi sex då. Och när vi... Alltså fan, jag var äcklas av tanken. Vet, han har typ något finger som är lite snett. Eller inte snett, det är typ böjt typ. Efteråt så var vi färdiga. Och så sa han, men du har toaletten där. Och jag bara okej. Och så tvättade jag av mig lite, han hade hämtat en ren handduk. Och så tänker jag ska klä på mig. Han bara, med tiden är inte över än. Och jag tänkte bara, fy fan, fucking helvete. Och han hade ju sitt massagerum där nere. Så vi hade ju gått ner och... Så sen sätter han på tiden igen och så har jag sex med honom igen. Det känns så här bara, jag känner mig tvungen till att ha sex med honom, förstår du? Jag hade ingen aning typ. Jag visste inte att jag kunde sätta mina egna gränser. Och han utnyttjade det fullständigt för sin egna vinning. Narkosläkare hade han sagt att han var, så jag tänkte när jag låg på bänken, jag bara, han har kommit sätta in en spruta i mig och savar ner mig och kina för mig. Alltså jag var så fucking rädd, aldrig varit så rädd i mitt liv. Och sen när han knäckte mina ben och så. Så innan vi skulle gå så sa han till mig, han bara, är det okej att jag tar en bild på dig? Andra gången jag träffade honom så hade han skickat bilden till mig. Och just då hade jag tänkt att jag ska bara testa. Alltså jag ska vara helt ärlig mot dig. Jag känner mig fruktansvärt ensam i hela situationen. Kolla, nu kommer jag börja gråta. Så jag ska försöka ta ett andetag. Det är jättejobbigt tyvärr att man hela tiden ska behöva hålla käften. Jag är så fucking trött på att vara tyst hela tiden. Det bara gör mig så jävla arg.
Vi sitter i GP-huset. Elena säger att hon vägrar vara ledsen eller mår dåligt över att hon säljer sex. Hon har aldrig anmält någon. Säger att hon vägrar låta skammen ta över hennes liv. Att hon är trött på att bli dömd av andra. Hon säger att hon har en plan för hur hon ska ta sig ur allt. Att hon bara ska betala av en skuld först. Men tills vidare vill hon samtidigt skydda andra i prostitution där ute.
Det är så viktigt för oss som säljer sex att kunna värna om varandra. Det ska inte vara fel att prata med varandra och dela erfarenheter. Det betyder inte att man uppmuntrar någon till att sälja sex. Men att säga till någon bryr dig om dig själv inte fel, för att det är ingen som säger till oss och bryr sig om oss. Det är ingen som bryr sig om oss.
Hon visar en sida för mig på datorn.
Det här är någon Göteborg.
Hemliga och slutna forum för prostituerade kvinnor i de svenska storstäderna. En av sidorna har Elena skapat själv. Hon kallar det en svart lista för prostituerade.
Vad står det här då?
Alltså jag kan översätta på svenska. Hon hade gått för att träffa honom och så hade han slängt henne på sängen. Och så hade han hämtat en kniv och så våldtog han henne. Och så har hon skrivit adress och så hade hon sagt att ingen borde jävlas med honom. Och nu kollar du upp vem det var, så hittade jag det honom. Jag hade hittat honom på Swish ifall hon vill anmäla.
Jaha, för det här är en utländsk tjej som inte har Swish precis. Då? Men här står det ändå hela hans namn och ni har fått adress och nummer och allting liksom. Konversationen, allt finns här liksom.
På sidan dokumenterar utsatta kvinnor sina köpare. Varnar varandra för farliga män. Ifall något skulle hända. Eller ifall någon inte skulle komma hem igen.
Det är ändå vår trygghet här att kunna kolla in i den här lilla basen och se om den här personen bör jag inte träffa.
Vilka är det som är på den här listan? Alltså, vad är det för typ av män liksom?
Ja, det är alla typer av män. Det är de du minst anar också. Det är det som är roligast, det är de du minst anar. Man kan aldrig lita på en annan person i den här branschen, tyvärr. Så det känns ju ändå ganska skönt att vi ändå kan dela med varandra om saker eller om personer. Att vi på något sätt ändå kan ta hand om varandra genom att berätta om andra torskar som vi kanske inte borde träffa. Alltså hade det läckt ut så... Alltså det, jag tänker så här, vad hade hänt om det hade läckt ut? Jag tänker, visst man kanske inte får tag på de som lagt ut dem, men jag tänker så här, vad kommer polisen göra? Vad kan polisen göra? Ingenting, absolut ingenting. Visst, de här folk kan byta nummer, folk kan få skyddad identitet... Alltså jag tror inte det hade gynnat någon om det hade läckt ut.
Men det är ändå trygghet att det finns här liksom ändå. Att du kan gå in här och titta och gå igenom och försöka se om det är
precis.
Andra liksom.
Det är en trygghet bara att kunna se att det finns och ta del av.
Men så här parkerade han bilen någonstans alltså?
Ja, precis. Jag tror det var typ någon av de här. Ja.
Nu ska vi över till mig och den blonda tjejen Stina. Vi är tillbaka där allt började. Vi är ett radiosområde i Lindome.
Det är absurt att vara här typ. Okay, Fast tryggt för du är med såklart. Ja.
Det är flera år sedan hon var här sist.
Jag går ditåt där. Mm.
Så här gick ni, den här vägen gick ni liksom. Eller kan du beskriva den här vägen liksom? Mm.
Men man typ stängde av så här. Man stängde typ av liksom mentalt. Så tänkte man bara att man inte skulle så här titta in i något fönster för att annars behövde man ju ljuga för honom då, för hans skull. Mm. Fast många gånger typ när jag åkte härifrån vet jag så tittade så här liksom förgäves in i fönstren. Bara varför är det ingen som ser mig? Eller varför är det ingen som frågar? Typ. Tror du den där eller den är öppen?
Just det.
Jag är ganska säker på det.
Det är öppet där också. Hur känns det att stå här så här nära liksom?
Det känns ju lite konstigt att någon annan bor här liksom.
Ja. Vad tänker du?
Men det är konstigt för det är typ så här, jag vet inte. Jag försöker inte så här känna någonting.
Nej.
Förstår jag menar?
Han är inte här nu liksom.
Lyckligtvis. Mm. Tur att det bor en hund nu istället här. Mycket snällare människa. Det känns befriande att min historia blir hörd och att jag inte är ensam i det här längre. Idag känner jag mig väldigt befriad, men samtidigt så har jag en del att bearbeta, speciellt övergreppen. Att komma ihåg dem och sen gå tillbaka i de känslorna är väldigt jobbigt och kan få en att må skit. Men det är värt att ta sig igenom, för när man väl har bearbetat det och förstår att Stina 14 år var utsatt, var ledsen, var mobbad, mådde verkligen jättedåligt. Att man då som vuxen kan liksom hålla om henne och se att allt är bra nu, det var då och nu är nu. Det gör det enklare att gå vidare och att man kan känna sig stark. Mestadels så har det ändrat i min skamaspekt, för jag kändes väldigt mycket skam över det här. Men när man tar bort den skammen då, eftersom jag inte känner mig ensam och inte känner mig dömd, utan jag känner mig trodd på. Jag förstår att mitt dåliga mående som blivit utnyttjat i ett hemskt skadebeteende, så känner jag att nu kan jag bara vara jag, och det är väldigt skönt. Jag tänker om det finns en annan 14-årig tjej där ute som antingen kanske sitter framför datan och ser alla de här annonserna eller ser alla de här meddelandena och bara känner att hon vill passa in. Jag känner att jag kanske kan nå ut till dig och få dig att ändra din vy, eller att våga be om hjälp och förstå att du inte är ensam. Och tänka bara, nej för fan, jag är värd bättre.
På ett kontor i Göteborg får jag ett sms. En tonårig gamertjej, Luna, skriver att hon mår bra. Jag är glad över att vi gjorde det här. Att vi får tag i så många andra som vågat berätta. I en annan del av stan står Bella. En flicka i vit jacka och rosa platåsneakers som bor på ett behandlingshem. Det har gått någon vecka sedan vi konfronterade männen som köpt henne. Det är den 8 mars. Internationella kvinnodagen. Bella står på ett torg och håller ett tal.
Det är dags att prata om prostitution som den verkligen ser ut för oss drabbade. För vem tänker på dem vars röster aldrig hörs? Vem tänker på 16-åringen som säljer analsex till en gubbe för en dosa snus? Vem tänker på tjejen i åttan vars hallika tatuerat in hans namn på hennes tonårskropp? Vem tänker på den ensamkommande flyktingbarnen som får avslag på sina asylsökningar och nu går gatan sena nätter i jakt på tak över huvudet? Vem tänker på 16-åriga Elin som plockas från sitt HVB-hem av en torsk som skuldsatt henne för droger? Vem tänker på queerkidsen som kastats ut på gatan av sina familjer och som nu håller koll när kompisar suger av någon torsk i ett parkeringsgarage? Vem tänker på 15-åringen som våldtas av 4 torskar samtidigt en midsommarnatt? Vem tänker på Julia som hålls nedtågad?
Du har lyssnat på Systrar, en granskande podcast av Mikael Verdicchio. Har du själv erfarenhet av sexhandel? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 031 62 45 55.
Jag var 17 år gammal när jag lurades in i prostitution av en killkompis. Han erbjöd mig 3000 kronor för analsex och jag hade varit med om övergrepp tidigare som 15-åring. Sen hamnade jag i prostitution och var där till och från i 10 år. Och idag är jag själv mamma till 2 döttrar. Det sista jag vill är att de ska hamna i samma skit som mig. Och därför pratar jag öppet och delar min historia idag.
Vi bestämde träff vid centralen då han skulle köra mig hem till sin bostad, eftersom att han bodde en bit bort. Han framför hur sexigt han tycker att det är att jag är så mycket yngre. Lika gammal som hans dotter. Han pratar även om hur det bara är andra gången han gör det här, och jag misstänker att han ljuger, men bryr mig inte. Han har satt på musik innan han åkte hemifrån, och jag registrerar ett välstädat vardagsrum och ett mindre rum med massagebänk innan vi går upp på övervåningen där sovrummet ligger.
Vi träffade kanske ett par 300 personer allt som allt. Det var inte förrän jag kom i kontakt med organisationen Interim Hora som jag kände att jag vågade prata om det här. Och jag är inte ensam.
Men jag gjorde det inte för pengarna, utan det var mer som en bonus. Hatade varenda gång jag träffade någon.
Jag kommer ifrån en väldigt välbärgad familj. Min pappa tjänade mer än 1 miljon per år. Jag skyllde min mamma ganska mycket pengar och jag ville få in pengarna snabbt. Och därför så började jag sälja sex. Till slut fick jag bara ångest varje gång. Så jag började dricka vid varje träff för att dämpa ångesten och för att minnas så lite som möjligt. Jag är på väg ur, men jag är inte helt ute än.
Jag kallade mig alltid för min lilla hora. Jag kunde komma på mig själv med att ha skrivit ordet hata upprepade gånger över hela mina lår. Jag ljög för min familj och för mina vänner när jag åkte till andra städer för att träffa någon. Alla de män som har utnyttjat mig har format mig. Gjort mig till en människa som har svårt att låta någon komma nära.
Det är bedrövligt att straffen och påföljderna är en kränkning.
Där kunde sexhandeln fortgå.
Jag är arg för att det finns så många män som tror sig ha rätt att köpa sig tillgång till andras kroppar.
Jag jobbar som prostituerad idag.
Jag är 27 år.
Och oftast när det värsta hade lagt
sig. Jag hatade honom för det, men jag
tvingade honom. För att kunna öppna ögonen på folk och kunna visa att så här.
Jag tycker att det är så jävla bra att ni gör det här. Och det är så jävla viktigt. Och jag vill typ att alla ska lyssna på det här. Ja. Tack så jättemycket.
Musiken i den här podden är vald av de medverkande själva och vissa namn och röster är utbytta. Vill du ta del av fler vittnesmål från kvinnor som blivit köpta av män? Gå in på gp.se/systrar.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.